22 januari 1994 om Rysslands folkhjälte nummer ett och om Ryssland idag.
I Moskva firades idag 70-årsdagen av Lenins död av några tusen kommunister och konservativa aktivister som ropade slagord mot regeringen, den som har ruinerat Ryssland, som man ropade. I Moskva mäter man annars nu med största spänning på hur den nya regering som har tillsatt ska sköta sitt uppdrag. Till de som misströstar om den ryska ekonomin har nu också den svenska ekonomen Anders Åslund sällat sig.
Ett spöke går genom Ryssland. Minnet av kommunismen och drömmen om en svunnen storhet. Idag samlades några tusen människor i Moskva för att hylla minnet av Lenin på 70-årsdagen av dennes död. Demonstrationen kommer efter det parlamentsval som blev ett nederlag för reformpolitiken. En ny, mera traditionell ekonomisk politik väntas. Ändå är dessa människor inte nöjda med den nya regeringen.
Это правительство пришло незаконным путем к власти. Оно расстреляло конституцию, как вы знаете. Поэтому как я могу за это правительство быть?
Ведь Черномырдин это все-таки не ваш человек.
Нет. Это не наш человек.
Den svenska ekonomen Anders Åslund spelade en viktig roll som rådgivare åt den förra regeringen. Nu avgår han i protest.
Den här regeringen verkar ha som syfte att tillfredsställa industri- och jordbrukslobbys olika intressen. Och det här kommer att betyda att folkets levnadsstandard sänks för att ett antal gamla potentater ska få mer pengar.
Men hade det varit möjligt för en regering dominerad av ekonomer typ Fjodorov och Gaidar att samarbeta med ett parlament som det nu ser ut?
Det är svårt att säga, för att det här parlamentet är väldigt splittrat och vi vet ännu inte riktigt hur majoriteten kommer att se ut. Dessutom så är presidentmakten och presidentapparatens makt så stor här, och även premiärministerns apparat har mycket stor makt, så att inte minst är rädd att parlamentet har allt för svag makt, och då skulle det inte bli ett problem med vad parlamentets majoritet säger.
Men helt spårlöst förbi har reformerna inte gått. En fläkt av självständigt tänkande har blåst in i det ryska samhället. De unga har inget gemensamt med det gamla Ryssland. Vilken framtid går Ryssland nu till mötes? Svaret beror på vem man frågar. Anders Åslund är pessimist.
Jag tror att inom den ekonomiska politiken så fortsätter privatiseringen, marknadsekonomin kvarstår, men inflationen kommer att stiga relativt snabbt.
Och vilka konsekvenser kan det få?
Det innebär att produktionsfallet fortsätter. De sociala kostnaderna blir betydligt större än de annars hade blivit. Rubelkursen lär fortsätta att falla.
Har Jeltsin definitivt slagit av på reformtakten? Svaret på den och andra frågor kan bara tiden ge. Men de som tror att det förgångna är Rysslands framtid kommer säkert att bli besvikna. Elisabeth Hedborg och Alexej Spilevoj i Moskva.
Den 22 januari 1994. Åter har serbisk artillerield dödat civila. Denna gång barn lekande på Sarajevos gator. Idag rapporteras också om att svensk FN-trupp besvarat eld i Bosnien.
I Bosniens huvudstad Sarajevo, på den här lekplatsen som vi ser, dödades idag 6 barn medan minst 3 andra skadades allvarligt. Barnen var ute i det vackra vädret för att åka kälke när 2 granater slog ner mitt ibland dem. Staden har under de senaste 21 månaderna varit belägrad av serbiska trupper som enligt Sarajevo-radion också ligger bakom dagens granatattack. En svensk konvoj besköts idag i Bosnien nära staden Tuzla. Och för första gången i detta krig svarade svenskarna med så kallad verkningseld. Så här rapporterade vår korrespondent Lars Adaktusson för några minuter sedan bara.
En svensk FN-konvoj på väg söderut ifrån Tuzla har blivit beskjuten. Detta är då en beskjutning som har skett direkt mot konvojen, och svenskarna besvarade också den här elden med så kallad verkanseld som man sköt direkt mot dem som hade skjutit emot konvojen. Och den här typen av rena sabotage eller ren beskjutning mot FNs konvojer har hittills varit sällsynta i det här kriget.
Vet du vilka som sköt mot FN-svenskarna?
Det är osäkert. Alltså, vägen vid Gornovakov går precis igenom, kan man säga, stridslinjen där muslimer på ena sidan och kroater finns på den andra. Och det finns många som menar att båda parterna, så att säga, tar tillfället att skjuta mot FNs konvojer när man inte kan bli direkt beskylld för att ligga bakom. Så här är det svårt att avgöra om det kommer från kroatiskt eller om det kommer från muslimskt håll.
Vet du om svenskarna har lidit några skador av beskjutningen?
Nej, ingen blev skadad i samband med det här. Det är klart att det här förstärker ytterligare den här diskussionen som finns, de här argumenten som finns om att FNs uppdrag i Bosnien blir allt svårare.
Och det var Bengt Norborg som ställde frågorna.
Den 22 januari 1994. Svenskars FN-uppdrag ventileras.
I framtiden så kan det bli obligatoriskt för en svensk yrkesofficer att kommenderas till FN-tjänst. För närvarande så är det frivilligt att till exempel tjänstgöra i Bosnien. Men det här anser man alltså på Försvarets FN-centrum där den andra Bosnien-bataljonen nu ska utbildas.
Buntvis med ansökningar till den andra nordiska FN-bataljonen som ska till Bosnien. Rekryteringen har gått trögare än förra året, men nästan alla nyckelpersoner finns nu i personaltabellerna. Pusslet med att få ihop en komplett bataljon görs här vid Swedint, Försvarsmaktens FN-centrum på Inget i Södertälje. Parallellt med Bosnienbataljonen ska också motsvarande förband i Makedonien lösas av inom kort. Ännu så länge går det att klara rekryteringen på frivillig väg. Många tycker som den blivande bataljonschefen som ska till Bosnien i 6 månader.
Jag tycker att som yrkesofficer så är det naturligt att ställa upp på de uppdrag som kan komma. Och det här är ju en del av det som jag tycker att man som officer bör kunna ställa upp på.
Det råder politisk enighet om att Sverige också i framtiden ska åta sig FN-uppdrag. För yrkesofficerarnas del kan det komma att ske genom kommendering. Så här säger chefen för Swedint.
Ja, det måste ju ske i form av ändring av de lagar som gäller idag. Som klart anger att det är frivilligt åtagande. Men det måste ju naturligtvis också paras med en vettig ekonomisk ersättning.
En faktor till irritation i den nordiska bataljonen är just skillnaderna i löner och förmåner. En dansk major med kompanichefsställning har en månadslön på 35 000 svenska kronor och skattefritt traktamente på 8 000, totalt 43 000 kronor. En norsk major har 22 000 i månadslön och 17 000 kronor i traktamente, totalt 39 000 kronor. En svensk major har 24 000 i månadslön och 5 627 kronor i traktamente. Det gör 29 627 kronor. En viktig faktor tillkommer dessutom. Det ska bli meriterande att göra FN-tjänst. 6 månader i till exempel Bosnien ska räknas som ett arbetsår hemma på regementet eller staben.
Den amerikanske presidenten Bill Clinton har suttit vid makten i 1 år och nu summerar man 22 januari 1994.
I Bill Clinton har fullbordat sitt första år som amerikansk president, och när kommentatorerna nu summerar detta så får han, som det heter, högst blandade recensioner. Inrikes har han nog klarat sig riktigt bra. Utrikes förblir ett problem för honom som han tycks ha svårt att greppa, och hans största problem verkar vara hans lust att göra sig omtyckt och hans oförmåga att inge ett oreserverat förtroende.
Det har kallats för världens ensammaste jobb. Nu har han provat på det i ett år, Bill Clinton. Ett år av motgångar och framgångar om vartannat. Presidenten har rastlöst tagit itu med några av de svåraste problemen som den amerikanska nationen står inför. Ungefär som han försökt säga att även om jag inte lyckas så ska ingen kunna anklaga mig för att inte vilja försöka.
It was a little tougher to change things than I thought it would be.
Trots att det har gått ett år sedan Bill Clinton installerade sig i Vita huset så har den amerikanska allmänheten ännu inte bestämt sig för om de tycker om presidenten eller inte. Samtidigt har Bill Clinton själv gjort allt för att just bli omtyckt.
There's an awful lot in Bill Clinton that is always saying please like me. He is the please like me president. Whatever group he's talking to, whatever policy he's pushing, he wants you to like his policy and like him.
Too much?
And yeah, I think too much. I think it may have made it difficult for him to assemble the kind of savvy and experienced White House team that he really needed.
Clinton inledde sitt första år som president med en serie misslyckade och kritiserade utnämningar. Och han inledde sitt andra år på samma sätt. Clintons kandidat till ny försvarsminister ändrade sig nyligen och ville inte ha jobbet, till stor förtret för Clinton. Å andra sidan är alla överens om att presidentens två närmaste medarbetare har lyckats skapa sig inflytande utan motsvarighet.
The role of the vice president in this administration is expanded beyond anything we've seen. He is taking on a series of very real and very substantive roles, and he adds a good dimension to Bill Clinton's presidency. Hillary Clinton is very special, and we should talk about her. She's bright, she's accomplished, she's effective, she's a lot more liberal than Bill Clinton is, and that may be a problem. But she's a policymaker who can't be fired.
Paret Clinton är just nu föremål för en särskild åklagares utredning. Den så kallade Whitewater-kontroversen handlar om hur en misslyckad fastighetsaffär på 80-talet blivit ännu en skandal kring Clintons privatliv. Skandaler av det här slaget tycks förfölja honom sedan den dagen då han beslöt att bli president. Clinton fick igenom NAFTA och GATT-avtalen, liksom bestämmelse om hårdare vapenlager. Han fick igenom sin budget och den amerikanska ekonomin är just nu på uppgång. Men Bosnien och Somalia och Haiti var utrikespolitiska fiaskon. Det var däremot inte det senaste besöket i Europa nyligen, men det var inte heller den jättesuccé Clinton vill göra gällande. Presidenten är, i motsats till sin företrädare, helt enkelt inte särskilt intresserad av utrikespolitik.
Foreign policy seems a bit foreign to Bill Clinton.
Kanske är ändå mannen med det ensammaste jobbet den typiska presidenten för sin tid. Han vet inte vart han är på väg, bara att han vill mycket, samtidigt som världen runt honom blir allt mer komplex och komplicerad, och det blir allt svårare för en ensam människa att uträtta särskilt mycket.
I think that's exactly right. We have no certain course that is already charted and predestined for us in international affairs. In domestic affairs, I think we do, perhaps. But it's not a straight line, it's a zigzag course. You have to be able to remain true to your democratic principles, yet embrace a middle class that really is not ideologically committed to one set of prescriptions or another, but just wants to say, make my life better.
Folke Rydén, Washington.
Januari 1994, en rapport från Bosnien och FN-svenskarna.
Bosniens krigsscen domineras just nu av slaget om Lasvadalen. Lasvadalen ligger 6 mil nordväst om Sarajevo. Muslimerna är på offensiven och hotar med att driva ut alla kroater ur dalen. Vår Östeuropa-korrespondent har nått dit efter en 3 dagars resa genom Bosnien.
Situationen är enkel, förklarade konvojledaren Fenrik Thomas Jansson, en 23-åring som till vardags kör lokalbuss i Göteborg. Till vänster om vägen ligger kroaterna, till höger om vägen ligger muslimerna. De krigar. Vägen vi kör på är själva konfrontationslinjen. Skjuter de på dig, sätter du gasen i botten. Uppfattat? Dagligt liv för FN-svenskar i Bosnien. Sen några dagar delar jag livet med dem. De kör på isgata och serpentinvägar sina tunga transporter från Split vid kusten till basen i Tuzla långt in i landet. 48 mil som nu tagit oss 3 dagar. Det var i backen ner till staden Gornji Vakuf som Fenriken gav mig instruktioner. Det är där dalen genom vilken floden Lasva flyter. Dalen är nu en ficka i vilken 68 000 kroater är omringade. Det är, trots att muslimerna är det ex-jugoslaviska konfliktens lillebror, trots att världen övergett dess sak, en självständig nation, trots att dess armé förmenats möjligheten att köpa vapen i väst, mot alla odds muslimerna som biter ifrån sig. Kriget förs med en taktik från första världskriget. Kroater ligger nedgrävda i skyttegravar, de fryser, de lider. Muslimer ligger nedgrävda i skyttegravar någon kilometer bort, de svälter, de har det jäkligt. Det lobbas granater dag och natt. Första världskrigets regel gäller, aldrig 3 på en tändsticka, då hinner fienden sikta och träffa dig. Det görs en dödsföraktande offensiv och när muslimerna vid byn Dabrycha nyss efter 3 månaders utnötning avancerade 150 meter sågs detta som en krigstriumf av slaget vid Narva-mått. Det går nyckfullt till. Vi mötte igår eftermiddag en sidgående svensk konvoj. Beskedet var, de sköt på oss in i Gornji Vakuf. Vi gav tillbaka från Sisson, från pansarbilen som eskorterar alltså, verkanseld med tung kulspruta med 12,7 som de kallas. Svenska soldater i verkligt krig alltså, och de har inget val. Enda vägen från kusten till basen i Tuzla går genom Lasvadalen. Vi körde genom den omstridda stan. Den ligger utbränd och i ruiner. Stridigheterna låg nere för ögonblicket. I utkanten sprang magra barn i blöta gymnastikskor i snödriven och ropade bonbon chokolade, bonbon chokolade. De tiggde godis. Strategerna, sa då menige Thomas Persson, en 21-åring från Edsbyn. De kallar den Lasvadalen, men vi chaufförer kallar korset här för bonbon corner. Staffan Heimersson, Gornji Vakuf i Bosnien.
...23 januari 1994. En rapport från den vita extremhögern i Sydafrika.
Så till Sydafrika, där förbereder sig den vita extremhögerns radiostation Radio Pretoria på en konfrontation med myndigheterna. Stationen har fått sändningsförbud och är nu omgiven av barrikader och skyttegravar. Vi får en rapport från Ekots Afrika-korrespondent från sändaren på en höjd utanför Pretoria.
Kom en massa. Kom hjälp oss med vakta.
Telefonnummer från Radio Pretoria. Jag är uppe och dunkar upp så svart. 0123 stickkode eller nummer 24351.
Kom och hjälp oss hålla vakt. Kom i massor. Det behövs mer folk för att rädda vår station. Ring oss, hjälp oss. Ja, sådana uppmaningar går nu ut i Radio Pretorias sändningar sedan Pretorias högsta juridiska instans i veckan sa nej till fortsatta sändningar för extremhögerns högljudda röst i eten. Politiska budskap blandas här med musik, mest på bornas språk afrikans. Människorna bakom stationen som började sina sändningar i september förra året ser den som en viktig symbol för bornas frihet, som man säger. Radio Pretoria har sedan starten haft stöd av extremhögerns paraplyorganisation Afrikaner Folksfront. Men de sydafrikanska myndigheterna anser att Radio Pretorias verksamhet bryter mot den sydafrikanska radiolagen, främst genom sitt provokativa partipolitiska budskap, och vägrar gå med på Radio Pretorias begäran om en tillfällig licens till Sydafrikas nya myndighet för etermedierna har skapats. Och nu ser någon form av konfrontation ut att vara oundviklig. Radio Pretoria, som sänder från en öde höjd utanför Donkerhoek, cirka 3 mil öster om Pretoria, liknar mer en befästning än en radiostation. En vägspärr har satts upp 1 kilometer från stationen, bemannad av beväpnade kakeklädda män. Baracken man sänder från är omgärdad av höga taggtrådstängsel. Innanför dem skyttegravar, runt baracken sandsäckar och sandfyllda bildäck. Beväpnade män och kvinnor i bruna uniformer, en del med den nynazistiska organisationen ABBs hakkorsliknande emblem, vaktar denna extremhögerns radiobastion.
The fact that we are here is first of all against communism, for Christianity.
Inne i den primitiva och stökiga studion ger Radio Pretorias röst framför andra Anita Armand det hon ser som det främsta skälet till stationens existens. Att kämpa mot kommunism och för kristendom. Och vill inte ha något med det nya, icke-rasistiska Sydafrika att göra. Vi vill ha en egen boerstat att dra oss tillbaka till, säger hon. För att kunna fortsätta att sprida dessa budskap är hon och hennes meningsfränder beredda att slåss, säger Anita Armand.
If there is an armed confrontation, we will react. And our anthem...
Ja, Radio Pretoria hävdar att man kommer att reagera om det blir väpnad konfrontation. Det är långt ifrån säkert att de sydafrikanska myndigheterna är beredda att ta en sådan sammanstötning. Men frågan är hur man ska bli av med extremhögerns röst. Den här kampen kan komma att pågå länge. Bertil Romilsson, Donkerhok.
...24 januari 1994. Rapport från Bosnien.
Så går vi utrikes. Helgens strider i centrala Bosnien mellan bosniska kroater och bosniska regeringsstyrkor har lett till att minst 37 människor dödats, rapporterar radion i Kroatien.
Och förhållandet mellan FN-svenskarna i Tuzla och de bosniska myndigheterna har blivit allvarligt försämrade. Den svenska överste löjtnant som under 11 veckor har förberett hur flygplatsen i Tuzla skulle öppnas för hjälptransporter. Han sparkades ut från flygplatsen igår under uppseendeväckande former, rapporterar vår utsände.
Igår eftermiddag, i en upprörd scen, gick de svenska flygplatsförberedelserna i spinn och kraschade. Bosnisk-muslimska regeringstjänstemän med militärer i ryggen anmodade överstelöjtnant Berlin att med omedelbar verkan lämna flygplatsen. Han tömde sitt kontor, 11 veckors arbete till intet. Och med viss bitterhet sa Berlin i en intervju med mig igår kväll: plötsligt fick jag inte röra mig. Det var någonting som gick mycket snett. Formella skälet till brytningen var att Berlins tolk, en muslimsk kvinna, skulle ha beskyllt flygplatschefen för att vara en mushahedin, en fundamentalist. Hon ska också ha sagt att hela flygplatsledningen skulle bytas ut. De bosniska myndigheterna kan ha skaffat sig skälen till brytning genom att ha buggat svenskarnas kontor. Men skälet, sa överstelöjtnanten, kan också vara mer övergripande politiskt. Att om Tuzla flygplats öppnas minskar Sarajevo flygplats i betydelse, och Sarajevo som symbol för lidande och tapperhet glider ut ur fokus. I vart fall grumlade relationer mellan FN-svenskar och bosniska myndigheter. Staffan Heimersson på svenskbasen i Tuzla, Bosnien.
...23 januari 1994. Krisen mellan FNs strategi, teoretiskt och praktiskt, den blir allt mer uppenbar. Och åter har alltså FN och FN-kommandot i New York fått sig en riktig släng av sleven. Ett längre inslag.
En allvarlig kris har uppstått mellan FNs civila sida och de militära cheferna i före detta Jugoslavien. Idag avgår den belgiske generalen Francis Bricmont som chef för FNs styrkor i Bosnien, 6 månader innan hans mandat går ut.
Vaktavlösningen ägde rum vid en enkel ceremoni på Sarajevos flygplats. Ett halvår innan Francis Bricmonts kontrakt går ut tar den brittiske generallöjtnanten Michael Rose nu över det militära ansvaret för FNs insats i Bosnien. Bricmont är djupt kritisk mot denna insats. Det är den direkta anledningen till att han har begärt att få bli avlöst. Den belgiske generalen anser att FNs civila sida producerar papper och tomma ord. Militärerna ute i krigets farliga verklighet får ingen hjälp och inget stöd. Brickman är så trött på förhållanden att han för en tid sedan sa att han inte längre orkar läsa alla säkerhetsrådets resolutioner. Vi saknar ändå resurser och möjlighet att utföra det vi får i uppdrag, var hans bittra kommentar. Francis Brickman anser också att fredssamtalen i Genève lika gärna kan avslutas. De är meningslösa eftersom ingen av parterna håller sig till överenskommelserna som träffas där. Misshälligheterna mellan FNs civila och militära sida gäller för närvarande främst frågan om flygunderstöd. General Brickman hävdar att det i praktiken är omöjligt att begära flygunderstöd för att skydda FN-trupper i en trängd situation. FNs civila byråkrati har sista ordet i sådana fall och den är för långsam. Den är helt enkelt inte vuxen sin uppgift, hävdar Brickman. Han och FNs överbefälhavare i före detta Jugoslavien, den franske generalen Jean Cot, är helt överens i sin förkastelsedom över de långsamma civilisterna hos FN i New York. Även general Cot har begärt att få avgå, men det bytet sker först i mars. De båda generalernas fall sysselsätter nu också regeringarna i London och i Paris. Där övervägs om det inte är lika bra att helt avsluta insatsen på Balkan, eftersom den ändå inte bidrar till att få ett slut på ett krig där minderåriga barn på nytt dödades i veckoslutet vid artilleriangrepp mot civila i både Mostar och Sarajevo.
Reinhard Krause. Och den här förtroendeklyftan finns också mellan FN-generalerna i högkvarteren i det före detta Jugoslavien och befälhavarna i fält i krigets Bosnien. Vår utsände rapporterar från Tuzla.
Vi är beväpnade med goda intentioner men inte mycket mer, lyder ett klagomål. Svenska officerare i Nordbött hävdar när de så efterlängtade 11 stridsvagnarna en gång stoppats, de står nu still i hamnstadens split med förbud att röra sig, att det är FN-generalerna själva som har medsighet, alltså inte Bosniens många olika stridande förband som nu hindrar stridsvagnarna att komma på plats. Det är eftergifter åt serberna, lyder misstanken, och Nordbats befälhavare, överste Ulf Henriksson, har personligen idag åkt till högkvarteret för att få loss sina stridsvagnar. Han har uttryckt, vi behöver dem, endast gott soldatskap och en stor dos tur har hittills skonat oss från förluster. Svenskarna har sedan de första dagarna i oktober kom hit i fjol beskjutits vid fler än 100 tillfällen med stridsvagnsgranater, handgranater, kulsprutor, eld och handeldvapen. De skjuter på oss varje dag längs vägarna och de har besvarat elden i åtskilliga tillfällen. Svenskarna har genom sitt beslutsamma uppträdande aggressiva metoder, säger en del kritiker, på den bosniska krigsfronten i mässarna fått Nordbats omdöpt till Shootback. Men tålamodet tyter, moralen naggas i kanten av ett evigt risktagande samtidigt som flera andra länder gör sig redo för att dra sig tillbaka från den bosniska scenen av krig och nöd. Staffan Himmersson, Tuzla i Bosnien.
Den 24 januari 1994. Sverige skakas för tillfället utav en rån- och mordhistoria som har begåtts utav den så kallade militärligan. Under ett antal år så har vapen stulits ur bland annat militärförråd och ligan har gjort upprepade bankrån på diverse ställen runt Stockholm men även ner i Skånetrakten. Och det värsta av allt är väl att poliser har varit inblandade. Tidningarna har helsidor om det eller har haft helsidor om det i ett antal dagar efter det att de greps av en nitisk polisman för några dagar sedan. Alla rånen som utförs, de är under utredning och polischefen Eriksson, han får mycket stark kritik för det han yttrar och han inte yttrar. Och polischefen Eriksson yttrar, det här var det värsta som har hänt poliskåren. Många utav medlemmarna var utbildade vid KA4 i Arvidsjaur och alla var mellan 23 och 30 år. Medlemmarna i den så kallade militärligan har också en del varit haft tjänster inom hemvärnet. Och den 25-åring som anses vara hjärnan bakom det hela, han var vapenfixerad. Liksom, ja, för övrigt många av de andra var också. En del hade till och med så kallad VAM-anknytning. Det vill säga en nationalsocialistisk inriktning. Ja, som sagt, tidningarna är överfulla med uppgifter om den här ligans förehavanden under de sista två åren. Och ligan har till och med hunnit med ett polismord.
Så ska vi höra hur det egentligen gick till när de första medlemmarna i militärligan greps. Början till slutet för ligan blev ju försöket att råna Sala Sparbank i Heby dagen före julafton. Och när larmet gick hos polisen i Sala så undervisade poliskommissarie Staffan Dahlfjord polisaspiranter i tingsrätten. Därför kom han iväg först i den tredje polisbilen. Och av det skälet så körde han inte in i Heby utan höll sig på småvägar utanför samhället.
Och där på den här lilla stickvägen kommer ut en blå Volvo 740. Där är någonting som säger mig att det inte är riktigt rätt. Den bilen stämmer ju inte alls från rånplatsen, men det är beteende på de som kör och bilen är full av folk och den är på fel plats gör att jag vänder bilen på vägen och kör efter.
Rånarna blev så stressade av att ha polisen efter sig att de körde i diket. Det blev skottlossning och en av rånarna hoppade upp på vägen med ett automatgevär. Staffan Dahlfjord och aspiranterna som gjorde sin första dag hos polisen kröp ner i det leriga diket.
Och jag minns mycket väl det, hur det kändes att ligga där. Det smakar metall i munnen, man är i superstress själv. Och tror jag att nu är det slut, va? För att den här killen, han hade ett vapenbeteende som en militär har. Han riktade an mot oss i såna här färdigställningar, militära jägarskottsställningar. Så jag bara väntade på att det skulle komma en kul serie.
Men allt gick bra. Till slut greps de ledande männen i militärligan efter en mycket dramatisk rånarjakt. Där gärningsmännen bland annat stoppade folks bilar för att försöka fly från poliserna. Alla kunde gripas tack vare Staffan Dahlfjords lugn, nyfikenhet och lokalkännedom. Med 21 år hos polisen i Sala visste han att det brukade stå stulna bilar just på den här platsen utanför Heby.
Det är resultatet av utbildning och erfarenhet. Det är någonting som säger mig som gammal polis att bilens beteende är fel. Det är en knyckig sväng från den här föraren. Jag ser inte att det är en kvinna som för den bilen, men det är en knyckig sväng som gör att hon ska ut på vägen och hon rattar på ett konstigt sätt och det är fullt av folk i bilen som rör sig och det gör ju inte folk i allmänhet. Ja, det är fel. Det är någonting i bilen som är fel. Det är det som får mig att vända och köra efter.
Det är precis det beslutet som fäller hela militärligan. Det är början till slutet för den här ligan.
Ja, det har ju visat sig att det blev på det viset. Men det är ett resultat av utbildning och erfarenhet. Det är speciellt inget konstigt med det, utan vilken annan polis som helst som håller på några år skulle fatta samma beslut, tycker jag.
Men hur känns det nu efteråt när du ser tillbaka på det?
Ja, det är två känslor. Det är ett stort trauma att svensk polis drabbas av den här fruktansvärda sanningen att polismän är inblandade i militärligan. Samtidigt är det en stor lättnad om man kan gå till botten och om det håller ända ut åtalsmässigt. Så att man kan få bort såna här människor i vår verksamhet. För det måste ändå vara sanning och rättvisa som är det enda som duger i en polismyndighet och en rättsstat. Och det måste vi värna stenhårt.
Poliskommissarie Staffan Dahlfjord i Sala intervjuades av Bengt Hansell.
Den 24 januari 1994. Rapport från Lesotho, före detta Basutoland, som tillhörde Storbritannien. Men det ingick i Sydafrikanska unionen en gång för länge sedan.
Sydafrika uppges ha fått en begäran från det lilla kungadömet Lesotho, som ligger helt omgivet av Sydafrika, att sända trupper för att stoppa striderna mellan rivaliserande arméförband. Minst två dödsoffer krävdes under gårdagens och nattens sammandrabbningar i landet, rapporterar vår Afrikakorrespondent.
Uppgifterna om att Lesotho vill ha sydafrikansk militär hjälp för att stoppa striderna mellan de rivaliserande arméförbanden har mötts med tveksamhet här i Sydafrika. Utrikesminister Pik Botha sa i en radiointervju i morse att han hoppades att förhandlingar med hjälp av bland annat FN ska kunna lösa krisen i Lesotho som nu pågått i 10 dagar. Såväl FN som det brittiska samväldet har uttryckt djup oro över läget i Lesotho. Sydafrikanska UD säger sig stå i ständig kontakt just nu med FN och samväldesorganisationen och utesluter inte truppingripanden i Lesotho om det kommer en förfrågan från till exempel FN. Vi är dock tveksamma eftersom vi har egna säkerhetsproblem, heter ett uttalande från Sydafrikas utrikesdepartement. 5 dödsoffer har krävts i sammandrabbningarna mellan de olika förbanden i en konflikt som utlöstes av krav från grupper inom armén på en 100% i löneförhöjning, men som sedan tycks ha utvecklats till en konflikt med mer politiska undertoner. Det finns tecken på att oppositionen mot Lesothos regering, som kom till makten i mars förra året efter landets första demokratiska val på 23 år, utnyttjar situationen för att försöka störta regeringen. Gårdagens strider var de häftigaste hittills och misstankarna om att det var inledningen till en militärkupp ökade. Men fortfarande är det oklart hur pass omfattande den här konflikten är. Förutom spänningar mellan politiska grupperingar i Lesotho råder det osäkerhet om framtiden för Lesothos 1,7 miljoner invånare, nu när Sydafrika går mot demokrati. Cirka hälften av landets manliga arbetskraft arbetar i Sydafrika och många fruktar att en ny regering i Sydafrika kan tvingas sända tillbaka gästarbetarna till det lilla bergslandet. Lesothos huvudstad Maseru uppges nu på förmiddagen vara relativt lugn efter sporadisk skottlossning i natt. Men diplomater där säger att läget är mycket spänt och att nya strider kan bryta ut när som helst. Bertil Romelsson, Johannesburg.
januari 1994. Nytt pensionssystem.
Idag presenterades det så omdiskuterade förslaget till nytt pensionssystem. De 4 regeringspartierna och Socialdemokraterna har nu enats om ett förslag som bland annat innebär en skattehöjning på drygt 9% för höginkomsttagare. I övrigt är den avgörande skillnaden gentemot dagens system att den samlade livsinkomsten ska avgöra hur stor pension man får.
Många presskonferenser har utlyst på vägen. De har skjutits upp med försäkringar om att snart är vi klara. Och idag var representanterna för de 4 regeringspartierna och Socialdemokraterna färdiga att visa upp sitt förslag till nytt pensionssystem. Våra nya pensioner ska finansieras med avgifter. 9,25% ska arbetsgivarna betala. Lika mycket ska vi själva betala i egenavgift. Inbetalningarna börjar med 1% nästa år. Dessutom införs en skatt på 9,25% över det så kallade inkomsttaket. En skatt som inte ger någon förmån tillbaka i form av högre pension. Men en skattehöjning, hur försvarar Moderaterna en sån?
Jag kan inte försvara det. Jag sträcker upp händerna så jag kommer inte längre. Men jag kallar det skatt. Det är ingen avgift. Det ska redovisas en överenskommelse som skatt.
Idag ger de 15 bästa åren av 30 ATP-poäng. I framtiden ska hela livets inkomster vara pensionsgrundande. Även värnplikt, studier och vård av barn. Det gynnar de som börjar jobba i unga år som kanske går från skolan direkt till arbetslivet. De som har det bättre som det är idag är akademiker som studerat länge och gått ut senare på arbetsmarknaden. Idag får man inga pensionspoäng om man fortsätter att jobba efter 65. I framtiden blir pensionsåldern rörlig mellan 61 och 71 år. Och ju längre man jobbar desto högre pension får man. Prisernas utveckling är idag avgörande för pensionens storlek. I framtiden blir löneutvecklingen som styr. Bra tider, bra pension. Dåliga tider, sämre pension. Pensionsarbetsgruppen anser också att en avgift på 9,25% som vi ska betala till pensionssystemet ska kompenseras med högre löner. Hur nu politikerna kan lova det? Kan de mer än böna och be att det ska bli så?
Ojo, vi kan göra lite mer än vädja. Vi kan faktiskt skapa opinion. Och vi kan också föra en ganska hård debatt. Och vi kan blottlägga på vilket sätt vi visar på, genom att visa på det här behovet. Så att nog kan vi göra mer än vädja. Men ingen av oss har fört fram tanken om att man skulle gå in för, och reglera genom någon statlig inkomstpolitik eller sådär.
Den 24 januari 1994. Fortsatt rapport om den så kallade militärligan.
Sakta men säkert börjar nu den så kallade militärligans våldsamma framfart att nystas upp. En 25-årig man i ligans kärntrupp är nu formellt misstänkt för mordet på polismannen Leif Widengren.
Det har nu gått nära 2 år sedan mordet på polisman Leif Widengren och idag pekas en 25-årig bankrånare ut som hans mördare. 25-åringen greps i början av januari och ingår i militärligan. Redan förra veckan delgavs han misstanke om vållande till Widengrens död.
Jag kan bekräfta att han har formellt sett blivit erbjuden misstanke om brottet vad avser vållande till annans död. Och han förnekar bestämt att han skulle ha utfört detta. Han förnekar bestämt också att han överhuvudtaget har varit på platsen.
Har han alibi för det här tillfället?
Det kan jag i dagsläget inte uttala mig om tyvärr.
Vet du om han har det?
Jag vet faktiskt inte detta.
25-åringen gjorde liksom flera andra i utredningen värnplikt som fjälljägare. 25-åringen är fortfarande hemvärnsman och säger sig vara mycket vapenintresserad. Till polisen har han uppgett att han hoppade av militärligan efter trippelrånet i Ullared i slutet på december 92. Men han har också erkänt delaktighet i flertalet av de rån som nu utreds.
Det kan man nog säga att det finns en hel del omständigheter som talar för detta, ja.
En hel del som talar för att det blir ganska långvariga, ett långvarigt fängelsestraff.
Ja, tyvärr.
Och idag omhäktades också ligaledarens 23-årige bror vid Handens tingsrätt. Han är misstänkt för bland annat grov stöld, grovt rån och försök till utpressning. Omhäktningen gick snabbt och åklagaren begärde stängda dörrar, vilket försvararen Ola Salmonsson motsatte sig, men dörrarna stängdes. Nu har åklagaren tid på sig till den 21 februari att komma med mer fakta i målet. Samtidigt släppte rådmannen Jan Bjärlöv på sekretessen kring de häktade poliserna och FN-soldaten. De är alla misstänkta för medhjälp till grovt rån och en av dem både för grovt rån och medhjälp.
Ja, åklagaren medgav det. Han hade ingen användning av sekretessen längre. Det har läckt så mycket så att det fanns inget behov av att ha den kvar.
Vad var orsaken till den här extrema sekretessen som enligt ledande jurister aldrig tidigare använts i sådana här sammanhang?
Nej, anledningen var att åklagaren begärde det och sa att det var synnerlig skäl för, eller synnerlig vikt för utredningen, och jag delade hans uppfattning. Mm.
Förstår du kritiken mot det?
Nej, jag tycker inte att det, det är ett allmänt intresse att, att den här ligan blir avslöjad. Och åklagaren bedömde att det var viktigt ur den synpunkten att identiteten hemlighölls.
Och uppmärksamheten riktas nu mot regementet K4 i Arvidsjaur. Där har minst 5 av de 12 som häktats för inblandning i militärligan fått sin utbildning.
Här har den 28-årige ligaledaren gjort lumpen och här utbildade sig den utpekade polismannen till jägarsoldat med inriktning på granatgevärsskytte. Det bekräftar idag regementsledningen för Aktuellt. Åren 1990-1991 gjorde den 25-åring som utpekas som polismördare också lumpen här. Samma period som de 2 polisassistenter som häktats för grovt rån, alternativt medhjälp till grovt rån. Om fler medlemmar eller utpekade medlemmar i militärligan gjort lumpen på K4 är ännu inte känt.
Jag är glad åt att det förekommer så sällan, men det är ju inte roligt ens när det förekommer. Det här är faktiskt första gången som det har inträffat och det är djupt beklagligt att de använder sin utbildning på det här sättet.
Vad har ni för möjlighet att kontrollera vilka det är som kommer hit och skaffar sig den här utbildningen då?
Ja, vi har ganska små möjligheter egentligen, för att det är värnpliktskontoren som tar ut de värnpliktiga och vi får hit dem. Vi har ganska många som söker och vi ställer en kravprofil på dem, men det är ofta psykiska och fysiska krav man ställer. Man har inte så stor möjlighet att titta på bakgrunden.
Reporter här var också Karin Jonsson vid Nordnytt-redaktionen.
Den 25 januari 1994. Fortsättning om militärligan.
Bilden av militärligan klarnar. En märklig skildring om en far och hans vapenfixerade söner.
Alla de tre häktade poliserna och den FN-soldat som tros ha haft samröre med den så kallade militärligan är misstänkta för att ha deltagit i värdetransportrånet i Högdalen där polismannen Leif Widengren sköts ihjäl. Det bekräftade man på Handens tingsrätt idag. Och fram växer nu allt starkare en bild av militärligan som en mycket starkt militär- och vapenfixerad grupp.
Det handlar mycket om en 55-årig pappa med kroatiskt ursprung och tre av hans fyra söner. Vid den för militärligan så katastrofala kuppen i Heby, dagen för julafton, deltog förutom pappan själv, hans 28-årige son som utpekas som ligaledaren, den 36-åriga flickvän och en 35-årig stockholmare. Personer med insyn i utredningen som aktuellt talat med idag vittnar om en pappa som haft extremt svårt att sköta pengar med ett intresse för vapen som han delat med sina söner. Ligan använder militärt kommandospråk när de talar och rånen har man kallat för kontantuttag. När jag skulle värva en ny medlem fick jag närma mig honom försiktigt för att ta reda på hans inställning till den här typen av kontantuttag. Det har en av ligamedlemmarna berättat för Aktuellt källa. Och källa har heller inte hittat några tecken på att ligan skulle skaffat vapen och pengar för att stödja någon kroatisk eller annan organisation. Och källa har fått intrycket att uppmärksamheten peppade, vilket gjorde att ligan blev modigare och modigare. Och sakta men säkert avslöjas nu 12 mycket hänsynslösa personer som tros ha utgjort militärligan.